Hej och välkommen till Drömmen om målarjord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Den här hösten är väldigt föreläsningsintensiv för mig. Jag far land och rike runt för att prata anhörigskap utifrån min bok Anhörig i ett hav av känslor. De senaste veckorna har jag besökt allt ifrån Gällivare i norr till Olofström i söder. Lite slitigt är det att resa så mycket och att gång på gång stå på scen och prata utifrån mitt hjärta. Men det är också fantastiskt fint att möta så många människor som kämpar i det tysta. Och som kanske får en liten pusselbit av igenkänning och stöd genom att komma och lyssna på mig en stund. Nu tittar jag ut ur föreläsningsbubblan för att dela med mig av ett fint samtal jag hade för en tid sedan med tolken och själavårdaren Mai Li, som har en mycket intressant och samtidigt hjärtslitande historia om förföljelse och orimligt ansvarstagande under sin uppväxt i Vietnam. Idag arbetar Mai bland annat med en spännande kurs i existentiella samtal med interreligiösa perspektiv som ges i samarbete mellan Svenska kyrkan, en sjukhusimam och Mai som är praktiserande buddhist. I vårt poddsamtal berättar Mai både om sin bakgrund och om kursen och vi pratar bland annat om hur tuffa utmaningar kan bidra till styrka, tacksamhet och ett öppet hjärta. Om att vilja ge tillbaka när man själv har fått stöd. Om acceptans, försoning och självmedkänsla. Om att hitta mening även i det svåra och vandringsstavar för sin livsresa. Och om vikten att vårda sin själ precis som sin kropp. Välkommen att lyssna. Då säger jag hej och välkommen Mai, så fint och roligt att få prata med dig idag tycker jag.
Tack så jättemycket. Det är också ett äran att få vara här och prata med dig.
Ja, det är en ära för mig att få prata med dig, så det är ömsesidigt. Och vi känner ju inte varandra egentligen. Vi träffades ju för några veckor sedan när jag var på Helsjöns folkhögskola och pratade om mina anhörigerfarenheter. Och där går du en kurs just nu. Så vi träffades och pratade lite där. Men sen fick jag ju tips av kursledaren om att Mai, hon skulle passa in i din podd, sa kursledaren. För hon har lyssnat lite på podden och sa att Mai, hon har en spännande historia och gör ju spännande saker. Så att då tyckte jag att det här kan ju bli ett jättefint samtal med dig. Så det ska bli jätteroligt.
Tack.
Ja. Men eftersom jag inte känner dig och inte vet så mycket om dig så tänkte jag att du kanske bara kunde ta en liten kort presentation om vem du är just nu. Vi ska prata mer om din bakgrund och allt det där sen och vad du gör. Så, men skulle du bara vilja säga några ord om vem du är för dem som lyssnar och för mig?
Absolut. Min namn är Mai Li. Egentligen hela namnet är lite som Mai. Men jag brukar säga Mai Li för det blir ju lättare.
Ja.
Och jag kommer från Vietnam för ungefär 35 år sedan. Och just nu så jobbar jag som tolk och medverkar i en kurs tillsammans med en präst. Där vi har en kurs som vi kallar för själavårdspraktiska. Det anordnas av sjukhuskyrkan.
Och den ska vi prata mer om sen, för den är jag jättenyfiken på. Det låter otroligt spännande tycker jag. Men jag är också nyfiken, för jag vet ju att du också har en intressant bakgrund från Vietnam. Du är ju uppväxt i Vietnam och har bott där i en stor del av ditt liv. Vill du berätta lite om hur var det? Hur var din uppväxt?
Absolut. Mina föräldrar är en av de bästa författare och poet i Vietnam. Min mamma är bestseller. Som till och med 1975 så till och med New York Times har varit i Vietnam och skrivit om henne.
Oj, wow.
Och 1975 så blev Vietnam ett helt land där kommunister vann kriget. För då min pappa, han flydde från norr till syd 1954 när han var ungefär 13 år utan mamma och pappa. Och han hade bytt hela sin karriär helt ensam. Och har aldrig träffat sin mamma efter det. Så han
Oj.
har en längtan att kunna komma tillbaka till där han föddes och titta. Så därför hade han bestämt sig att nej, jag stannar. Jag ska inte åka någonstans. Så vi stannade 1975 medan andra vietnameser försöker fly.
Ja, det var många, som flydde under den
Ja,
perioden,
det var
var det.
det. Ja.
Just det.
Och min mamma och pappa hade de som väntade på att kunna ta hela vår familj, men pappa sa nej. Så stannade vi, för du vet, poet och författare, man är ju lite mer, du vet,
Just det.
tidig.
Ja.
Men 1976 så Krips, kommunist, alla intellektuellt folk.
Ah.
Det betyder hela, alla författare, alla de som jobbar någonting, till och med att, vad kan man säga, rektor, till
Ah,
och med rektor.
just det.
Så de grips alla. Och de grips både pappa och mamma samtidigt. Och då var jag 76, så jag var 13 år och jag var äldst. Så jag hade då fem små syskon som var det minsta var 1 år, eller två, nästan 2 år. Och efter några månader så konfiskerade de huset. Så bara slängde ut oss på gatan. Vi fick så mycket hjälp från omvärlden som har protesterat. Jag tror då att det var ett fall som det ingen förändrade hemma. Och det äldsta barnet är bara 13 år.
Ja,
Så vi fick
just
så
det.
mycket, mycket hjälp från omvärlden. Så efter tryck 1 år, jag tror 1,5 år, så släppte de mamma från
Okej.
fängelse. Men även när de släppte mamma, men hon fick aldrig fri. Hon fick aldrig vara i fri. Så vi fick ju förföljelse hela tiden och vi fick ju inte leva liksom helt, utan att jag kom ihåg att mitt på natten så kan man höra det banka på dörren.
Just det, gå i den ständiga stressen
Precis.
av att det kan hända någonting
Precis,
farligt.
hela
Ja,
tiden, hela tiden så.
visst.
Och sen till sist så fick vi hjälp från Sverige. Det är Svenska PEN-klubben och Amnesty. Har försökte många år, så vi hade fått uppehållstillstånd i Sverige rätt länge sedan innan.
Ja.
Men så fort vi kommer så säger de, vad är det för någonting? När vi fick uppehållstillstånd, men vi fick inte lämna landet.
Nej.
Och vi hade tur, för det var en journalist från Svenska Dagbladet som kom till Saigon för att intervjua oss. Jag tror det är Svenska PEN-klubben som har bett honom att göra det, eller Amnesty. Och jag bara skojade innan att jag fick ju vara med på Svenska Dagbladet innan jag var i Sverige. Så när jag kom till Sverige
Fantastiskt.
så fick jag
Ja.
veta, oj, det var en hel
Ja.
sidan.
Du var redan kändis när du kom hit.
Så det var en hel sidan. Och där
Ja.
står även min bild på den.
Ja.
Oj! Och jag kom ihåg att när han frågade mig den sista meningen, jag sa till honom att om du säga vad jag har satt in dig idag så kommer jag att hamna i fängelse. Och det är precis den meningen slutade här med artikeln. Och det var väldigt smart, för jag tror just den meningen har gett.
Just det, den var så kraftfull som
Ja,
fick
det var så
genomslag.
kraftfullt. Just den meningen, och när jag sa det så menade jag det. För jag själv har varit i 3 fängelser och ett omskolningsläger. Och i det omskolningsläget så var jag där i, jag tror att ungefär 13, 14, 15 månader. Jag kommer inte ihåg riktigt nu. Och för några år sedan när jag kom till Amerika och träffade mina föräldrar, för de hade en dagstidning där. Och då tog jag en bild med mamma. Så plötsligt det var någon som skickade till oss en artikel. Därför den personen frågade mamma, är det så
Ja, är
här?
det sant? Ja.
Så sa mamma, ja det var det. Så skickade han, och han hade jobbat inom Amnesty International.
Ja, så han
Så
kände
han skickade
igen
en
det.
hel artikel som
Åh.
skrev om mig. Så det,
Ja.
oh. Och det var
Wow.
den, för jag var så liten och har hamnat i
Ja.
många fängelser, du vet.
Ja, visst. Ja. Det är ju en helt obegriplig historia i Sverige att barn skulle hamna i fängelse på det sättet. Ja, visst.
Ja, så därför det har väckt så mycket. Det
Ja.
har väckt så mycket uppmärksamhet i
Ja.
omvärlden.
Ja, just det. Men hur gammal var du när du kom till Sverige då?
Jag var
För du sa det var
26. 26.
26. Ja, just det. Så det var ett antal år senare då efter den här artikeln. Ja, just det. Ja, det är ju
Efter den artikeln.
jättemärkligt att det blev så.
Efter den artikeln så fick Amnesty och Svenska PEN-klubben Ingvar Carlsson att skriva på ett brev. Så skickade de det till premiärminister i Vietnam. Och efter det där så pappa blir liksom släppt från fängelse direkt. Och då var han där i nästan 13 år redan.
Oj, ja.
Och så fick vi ut, de fick ut oss på planet och till Sverige.
Ja, just det. Så då åkte ni tillsammans till Sverige allihop. Ja. Hur har den här uppväxten påverkat dig? Tänker du, vad har den gjort med dig?
På den tiden så självklart, det var som ett barn, då tycker man jag hade gjort mycket fel. Jag har varit en mamma till fem småbarn när jag var
Ja,
30 år.
just det.
Och jag gjorde så mycket fel, självklart.
Ja.
För att kunna försörja mina syskon och för att kunna uppfostra dem. Så självklart, jag kan inte göra rätt. Och
Nej.
det har gjort mig många gånger väldigt mycket ångest.
Just
När jag såg att det satt spår, för det kommer säkert att sätta på spår
det.
på både mig och dem.
Det är klart, ja visst.
Och
Det är ju ett
men...
ansvar man inte kan lägga på ett barn på det sättet egentligen. Det är ju helt galet.
men jag tror alla som kommer in i min situation ska kunna lösa det, ska kunna bära det ansvaret för att man är tvungen. Och jag tror att vi människor, vi är väldigt starka.
Ja, vi
Så
kan
att
ta
har
ett...
man ett ansvar så
Ja.
kan man det.
Ja, visst. Jo, men det är ju så. Många människor, ibland kan man ju höra historier som är så helt hjärtslitande. Man förstår inte hur en människa överhuvudtaget har kunnat överleva. Och din är ju en sån också. Hur kan man bara orka? Hur kan man ta sig igenom det här? Och på något vis så gör man det. Och då kanske man också, tänker jag, då blir man också stark av att ha tagit sig igenom så svåra
Absolut.
omständigheter.
Så är man mer tacksam också.
Mycket tacksam. Ja,
Ja,
precis.
för att jag, den första person som jag är tacksam är min pappa. För på den tiden så han var i fängelse så smugglade han ut ändå många sångare. För han är både poet, journalist och musiker. Och han skrev de sånger till oss som vi höll på med många gånger. Det var väldigt roligt för även i smyg. Men vi gjorde många föreställningar. När till exempel svenskarna, vi hade träffat många svenskar som jobbar på, du vet, på Sida,
Ja, just det.
tiden, och på ambassad. Så att vi gjorde föreställningen, för
Åh.
jag fick ju lära mig piano på musikskolan i Saigon. De kom och kallade oss till rektor och sa bara att det här skolan är för bra för er, så från och med imorgon behöver ni inte komma.
Nej.
Så
Ja.
min yngre bror han grät för han älskade så mycket
Ja,
att gå i
visst.
skolan. Du vet.
Ja, och så blir bara hastigt så ifråntagen någonting som betyder mycket. Det är
Precis.
ju, ja, det är så grymt egentligen. Ja, just det. Men har ni haft den här liksom förmågan till, ja men du nämnde tacksamhet, jag hör ju på dig, du har ju ett skratt i dig, en glädje. Alltså har ni haft de egenskaperna med er från början eller är det sånt som har kommit i efterhand tror du? Eller hade ni liksom, ja du sa musiken där, den fanns där liksom även när det var svårt och så.
Trodde att man skulle redan ha den egenskap redan med mitt
Ja.
födsel. För jag tyckte att nu i min ålder nu så börjar man titta tillbaka.
Just det.
Och då märkte jag att redan som barn hade jag en dröm att kunna öppna ett barnhem. För att jag kom ihåg att när jag gick på gatan med mamma och så såg jag tiggare som var barn. Och så fattade jag inte hur kan det vara
Ja, just
medan
det.
jag kan ha det och hon inte har någonting.
Nej.
Och då kommer jag kom ihåg att jag var hemma och jag grät innan jag somnade. Och då hade jag den drömmen. Men du vet, efter de åren som vi hade, liksom, allting har blivit upp och ner. På en natt bara.
Ja, det gick så fort, ja.
Det
Ja,
gick
just det.
så fort.
Hela livet förändrades så snabbt. Ja.
Precis. Så man blir obalans på något sätt. Och så allt vi hade så togs ifrån oss. Och var vi än kommer så blir folk väldigt rädda för att ha kontakt med oss.
Ja, just det.
Så man är så isolerad. Och sen hade jag varit i så, jag vet inte, det är tre fängelser, ett omskolningsläger. Och livet det är inte lätt.
Nej, det kan jag tänka mig. Eller det kan jag inte tänka mig för jag har aldrig varit i den situationen. Men jag har ju läst och hört om andra som har beskrivit hur,
Men
vilken tillvaro det kan vara.
däremot, de åren har gjort mig stark för det första. för att kunna förstå att ja, bara man vill så kan man. Andra, det året gör så att jag förstår hur hungern är. Man förstår att hur rädsla är.
Du har upplevt det själv och då kan du också lättare sätta dig in i hur någon annan mår eller
Precis,
har det. Ja,
precis. Och
ja
då,
men det
den,
är
då,
intressant. Ja.
ja, och då säger man också sen att efterhand som vi har gått igenom så fick vi så mycket hjälp från omvärlden. Så mycket kärlek vi har fått. Kärlek från min pappa. Och jag har tur för att det var jag som har ansvar. Och då betyder det också att jag tror att vi på kursen så vi pratade då om att nu en flicka kan tänka att hela världen ramlar när man tappar ett örhänge. Men vi tappar ett helt liv.
Ja, precis. Det är lite andra proportioner och man har fått. Och så just det här tänker jag också, när man har gått igenom det värsta, då blir man kanske också mindre rädd, för det värsta har liksom redan hänt. Man har förlorat allting. Då
Precis.
kanske man inte blir så rädd för livet och man blir, som du säger, man blir mer tacksam för det man har och sådär också. Så att, ja.
Precis. Och man, liksom, man värderar allting på ett annat sätt.
Verkligen.
Och man öppnar sig mer. Jag tror att man öppnar hjärtat på ett annat sätt.
Ja.
Och sen jag själv är buddhism. Så jag tänker, jag försöker att tänka även i de väldigt, väldigt, väldigt svåra stunder. Så försöker jag att tänka ändå att det gör ingenting. För allt som kommer, kommer att gå.
Just det, ja, det finns med dig hela tiden i din verklighet
Precis.
och din vardag. Ja, det är ju också en styrka att ha någonting att luta sig mot, en religion eller en åskådning av något slag som blir som en, ja, ett verktyg eller en vandringsstav. Kommer du ihåg att jag pratade om vandringsstavar när jag var på
Precis.
folkhögskolan? Det är något som jag också känner att, ja, men man behöver det där som man kan hålla i när det blåser, när det är riktigt tufft. Så.
Absolut. Och jag hade mina små syskon också, så det är också en styrka.
Det är det också, ja, just
För
det.
jag kommer ihåg att
Ni var tillsammans ändå.
nu när man tänker tillbaka, det var en gång vi skulle försöka att åka, du vet, man, vad heter det, båtflyktingar. Och då åker
Just
vi
det.
båten ut. Och jag var med fyra yngre syskon. Och båten hade gått ut, men det var storm och det var så mycket så allting ramlade ner på oss. Så där båten vände tillbaka. Och jag kommer ihåg att jag hade små av mina systrar som satt på min knä och vi satt precis som du vill, som vi satt så här i en så
Ja,
liten båt.
som
Du
små
kanske har sett
fågelungar som,
båtflyktning. Ja,
ja, just
precis. Och plötsligt så kände jag mig att det var någonting så väldigt varmt som kommer in i min rygg. Men den första tanken är bara att oj, om det kommer ner till mina syskon så kommer de att inte kunna, de kan
nej.
inte tåla det. Det var den första tanken och då försöker jag att liksom vända mig för att den ska inte rinna ner till mina syskon. Och jag hade inte märkt någonting. Och sen när båten vände tillbaka och det var mitt i natten så vi alla gick ut och vi försökte smyga in i stan för att, du vet, för att polisen inte upptäckte oss.
Nej, just det.
Och då när vi kom ut från båten så det var en man till som tappade bort hans glasögon så han såg ingenting. Så han tror också mig och jag har fyra små syskon som tror mig. Och hans, och sen en gamla kvinnan som också. Så jag hade bakom mig sex personer. Och det var, du vet, och det var de där, jag vet inte vad kan man kalla, att medan, jag vet inte vad det kallar på svenska, även på vietnamesiska, jag vet inte vad det kallar. Medan de fänterna så finns en liten backe där man kan gå.
Okej.
Och det är väldigt svårt för det har så man ramlade
Man
hela
glider
tiden.
ner som i diken kanske, eller något sånt.
Ja, men det var så här. Man gick på
Ja,
den
just det.
och då ramlade jag det hela tiden. Och varje gång jag ramlade så ramlade alla sig
Ja,
bakom mig.
oj.
Så jag var så trött. Så
Ja, det
jag
är
såg
klart.
bara, det var någon, liksom en liten ljus där. Så jag kom och knockade. När jag knackade på dörren och det öppnade så såg jag det var ett hem av de som är kommunist. Så
Ja,
skämt.
så det var
Ni kräver,
fiender.
ja,
Ja.
de krävs åt allihopa.
Ja.
Men när jag kom in på fängelse och så fort, när allting är färdig och så fort jag börjar lägga mig ner, åh herregud, då upptäckte jag att hela min rygg var bränd.
Ja, just det, för det var det du hade känt på båten där som du räddade dina
Precis.
syskon ifrån. Ja.
Och det var ju, och det var, jag tror
Ja.
det var olja då. Och jag hade tänkt då att det var så bra nu när jag tänker tillbaka. och kom ihåg just den här händelsen. För jag tänker att har man också ett ansvar och med mycket kärlek, så du märker även när smärtan har ingen betydelse. Men när jag lade mig ner och då hade jag inget ansvar längre. Då
Precis,
liksom,
då kunde du, då kom det tillbaka, ja just
då
det. Det
kommer
var
det
som att
och
du
det
var
får,
avstängt där under en period, för då var du tvungen att skydda de andra och så.
precis. Och man kan se det där små, små, små vinkeln. Och det var jättenyttigt för mig, för det var faktiskt en läxa för mig att kunna hantera vardag bättre.
Just det, att ibland så måste man vara stark och klara och sen så ibland så får man släppa taget och känna hur det
Precis.
verkligen är. Ja, just det.
Precis. Och jag tror ni har också de där känslorna. Du vet också hur
Visst. Jo, men jag, visst. Och det finns ju paralleller i det som jag tänker på och pratar om också, det här med just att svåra upplevelser kan också, som jag brukar prata om när jag pratar om anhörigskap, just det här när man går igenom ett svårt och tungt anhörigskap, så är det ju ofta jättejobbigt och man mår jättedåligt i det, men man lär ju sig också, man utvecklas som människa. Det har många sagt som jag har pratat med och jag har upplevt det själv också, att man lär sig saker om världen, man lär sig saker om sig själv, man kanske upptäcker styrkor som man inte hade. Det vet jag min mamma gjorde när min pappa blev sjuk i cancer och var jättedålig. Så hon hade alltid varit, man hade alltid varit så beroende av honom. Men nu var hon tvungen att bli den starka, lite som du där med dina småsyskon, att nu måste jag ta hand om någonting och hitta den styrka som hon inte visste att hon hade och som kan vara bra att veta om att ja, men jag klarar mer än vad jag tror kanske ibland. Så att,
så är det.
det
Så
tycker
är
jag är
det.
spännande det här med vad vi går
Och
igenom och
annars,
hur det påverkar oss.
det jag håller med dig och också det att om man inte får gå igenom de där så man är i den lilla boxen. Du vet, för
Ja,
alla vi är i vår lilla boxen.
just
Och
det.
är man i den lilla boxen så är man väldigt stort.
Just
Eller
det.
hur? Om man vågar eller var tvungen att öppna boxen,
Ja,
då är man
precis.
det lilla.
Just det.
Då
I
är
det
det,
stora hela.
då saker och ting blir mycket lättare när man är lilla.
Ja, just det. Men du, när du kom till Sverige sen då, hur var det? Hur upplevde du Sverige nu? Det tycker jag alltid är spännande med människor som är födda någon annanstans och kommer till det land som är det enda jag känner till. Hur tyckte du det var att komma till Sverige? Vad var konstigt och vad var annorlunda och sådär?
Vi var väldigt tacksamma. Jag kommer ihåg att när vi kom så kom vi till Katrineholm. Det var en liten stad nära Stockholm. Och första gången jag såg snö, åh, vi var så lyckliga. Och det första gången som vi kände oss, även att Vietnam är mitt hemland, men där man blir inte accepterad där.
Nej, det var så svårt i
Det var så
hemlandet så
svårt
att
och man känner sig att man blir alltid liksom, du gör ingenting här. Du är
Nej,
liksom.
just det, inte värd
Men
någonting, nej, just det.
ja, och här så man känner, oj, det var någon som har öppnat liksom hela famnen för dig. Och då det känns väldigt skönt och väldigt bra. Men jag var ändå 26 år och jag hade inte fått lära i Vietnam på grund av mina
Nej,
föräldrar.
just det.
Så när jag kom till Sverige så jag var så ivrig. Jag tänkte, nu måste jag kunna lära mig. Och nu måste jag ju kunna försörja mig. Och nu måste jag, det är så mycket måste.
Ja, mycket måste ni ha visst.
Så mycket måste. Så vi var, efter 3 månader här i Sverige, så gick jag till en fabrik. Och det var en syfabrik i Katrineholm. Så jag kom in och säger, jag kan jobba. Finns det jobb till mig? Jag kan inte prata så bra svenska, men jag kan jobba.
Just det.
Då fick jag jobb. Och sen gick jag och sökte för att kunna gå på SFI. Så fick jag gå in på SFI. Och då gick jag och klockan 5 gick jag hemifrån till jobbet. Och sen jag hade sagt att jag måste gå och läsa. Så klockan 12 gick jag till skolan och läste SFI. Klockan 4 kom jag tillbaka och jobbade i
Åh,
ett annat
vilka
jobb. Så
dagar.
jag jobbade fram till 11:30. Så från 5 till 11:30 varje dag.
Hur länge höll du på med detta då? Det låter ju
Jag var rätt
helt...
länge.
Det skulle
Men
kunna
jag
slita sönder vem som helst, men du hade någon slags mental råstyrka i dig där då, antar jag, från allt du hade varit med om.
men jag hade lyckats, för efter 3 månader i SFI så sa min lärare, du är så snabb så du behöver inte, så jag fick gå ut. Så gick jag på svenska som andra språk. Så efter den kursen så gick jag in på komvux på Katrineholm Tekniska skolan. Så läste det naturlinje. Så jag hade slutat gymnasiet på komvuxnivå i Katrineholm. Och sen sökte jag in på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Och där fick jag första reservplats. Men sen blev min man arbetslös. Och då tänkte vi att nej, då måste jag hjälpa honom. Och då sålde jag allting jag hade, åkte till Amerika och träffade mina föräldrar där. Åkte till Kanada för att träffa min mans familj där. Och så frågade jag om jag får låna pengar. Och så kommer vi tillbaka till Sverige, så flyttar vi ner till Malmö och då öppnade vi den första butik. Ja.
Ja. Och din man, träffade du honom? Nej, honom träffade du inte i Sverige, utan var han
Nej,
med redan i
ja,
flytten?
nej. Det är också en annan historia, så det är
Ja.
ganska roligt.
Ja.
Vi älskar varandra när jag var i Vietnam.
Ja.
Vi träffade då och vi älskar varandra. Och då, du vet, när man älskar så är man lite dumt också. Så jag hade tänkt, ska jag stanna i Vietnam med honom, ska stanna. Men så sa min pappa, nej, men låt familj få vara tillsammans ett år och prova, så kan vi komma tillbaka. Så sa jag, okej, okay, då åker jag till Sverige och så kommer jag till, efter några månader så kommer jag till polisen och så sa jag, hon polisen där, hon finns inte längre, hon dog. Hon gjorde så att vi blev så berörd. Jag kommer ihåg, hon heter Rosmarie. Och för att när hon satt där och frågade, du vet när man kom, så polisen brukar fråga, vad har du gjort, vad var du, det året då? Så vi
Just
bara
det.
svarade. Vi svarade bara. Det var ingenting som vi hade tänkt att säga, men vi svarade de frågorna. Så plötsligt så stod hon upp med tårarna så här. Så bugade hon. Och sa, åh herregud, jag ber om ursäkt för att jag kunde inte tänka mig att det kan vara så i andra delar av världen. Jag ber om ursäkt för jag vet inte, jag kände inte
Nej,
till det.
just det.
Och det hon gjorde som hade berörde oss så mycket. Men jag kom till henne då och berättade till henne att jag måste ta min man hit. Så hon frågade mig, din man? Jag sa, ja, vad heter din man? Så sa jag, ja. Är han din man? Jag sa, ja men han ska vara min man, just nu inte, men han är min man. Så sa hon, okej. Okay. Så hade hon gjort det, och på den tiden det var jättelätt.
Ja, det var lättare på den tiden, ja, just det, innan alla hårda regler
Precis.
infördes. Ja.
Precis, jag fick
Ja,
det på en stund till honom också. Så han kom
just
hit ett och han var efter.
det. Och sen då, hur blev det? Alltså, hur blev, typ så, ni startade en butik, fortsatte ni att jobba med det då, eller hur,
Ja,
vad hände?
vi kommer ner till Malmö och i början var också ett problem för oss för att vi
Ja.
läste oss svenska i Katrineholm ju.
Ja, och sen så kommer man till Skåne och så förstår man ingenting.
Men vi var väldigt
Eget språk nästan.
tålamod. Jag köpte en liten butik i Kirseberg i Malmö.
Ja.
En liten livsmedelsbutik. Och vi vet inte så mycket, vi vet faktiskt ingenting till och med. Men när kunderna kommer in och vill ha någonting så kommer jag med en lapp och säger så här, skriv ner det du vill ha. Om en halvtimme har du det. Så
Ja.
de skriver ner vad de vill ha. Så sa jag till min man och han åker till Konsum och köper. Och så tar vi tillbaka det och vi säljer samma pris som vi köpte. Det var
Ja, så det var ingen vinst då.
ingen vinst. Men på grund av att vi gav den service som jag tror att det var ingen som gav den service på den tiden. Vi gav en service så att jag blev ju vän med alla de där som de hade varit så mån om oss och de var så snälla mot oss.
Ja.
Men det var väldigt hårt jobb för jag
Ja.
jobbade varje dag från 8 på morgonen till 8 på kvällen.
Just det.
Och i ett år så hade vi bara 2 dagar lediga, då är det juldagen och nyårsdagen.
Ja, det är bara då som ingen annan vill handla så att man kan ta, stänga
Ja,
butiken.
precis.
Ja.
Sen efter. Så jag blev så trött så vi sålde den och så öppnade jag en lunch och kaffe på Caroli City i Malmö. Där jobbade jag också 7 år till. Och sen sålde jag det och började med en annan butik som är spel- och servicebutik. Så vi sålde den sista den 2018. Redan från 1990 tror jag så hade jag jobbat som tolk
Ja, just det.
för Invandrarverket då. Men sen slutade jag och sen när jag har sålt min sista butik, har tagit lite ledigt, åkt runt lite. Sen kom jag tillbaka så tänkte jag, nej men då jobbar jag med någonting. Så jobbade jag med tolk. Och sen under tiden när jag hade butiken, på grund av att som jag sa innan, att vi hade så mycket hjälp. Vi hade fått så mycket hjälp från omvärlden. Så det var en fråga som har hela tiden inom mig. Hur kan jag göra? Hur kan jag ge tillbaka?
Ja, du ville ge tillbaka, ja just
Jag
det.
vill ge tillbaka. Och jag brukar säga till mig, ja, men vara en bra människa, då hade du gett tillbaka. Men det känns ändå inte tillräckligt. Så sökte jag. Och så, jag tycker av att simma. Och du vet, på simhallen, efter simningen, så kommer man in på en bastu.
Ja,
Där satt man, där så brukar man prata.
just det.
Så träffade jag den prästen. Och så, vi pratade då och då sa han, ja, men du kanske kan fråga. Jag såg det många från Röda Korset som gick runt på sjukhuset och hälsade på patienter. Jag tänkte, oh, det var bra.
Just det, att kunna få göra någonting
Precis,
för
så
att ge tillbaka
liksom,
lite.
ja, så sökte jag det och så fick jag det. Så jag jobbar som fri, jag jobbar som
Volontärarbetare kan man
här
säga då
där.
för Röda Korset, ja.
Precis, så gick jag runt och pratade och på grund av på bastun så pratade vi också. Och det också satt vi vissa gånger så satt de som har problem.
Just det.
Som berättade. Och några gånger så gav jag kanske några meningar utan att man märker. Och även på sjukhuset när man gick runt och pratade med patienter. Och prästen, hon jobbade också. Hon är en sjukhuspräst, så hon jobbar också
Ja,
på sjukhuset. Så
just
hon
det.
la märke till det på något sätt. Och när jag pratade med henne så sa jag också, jag vill ju ge tillbaka för jag har fått så mycket. Jag vill ju göra någonting så att mitt liv blir nyttigt och kan vara till hjälp till andra människor. Och jag vill ju göra det för att jag har fått. Så plötsligt så en dag så ett telefonsamtal så frågade hon mig, Maj, vill du jobba med mig? För att jag vill göra en kurs. Du har din erfarenhet som jag har sett hur du jobbar med patienter. Jag har sett hur du pratar med folk här i bastun. Jag har sett den och jag vill att du ska prova och se om du kan. Så sa jag, okej,
Spännande.
okay, men du får lära mig för jag kan ingenting. Och det är sant, jag kan ingenting.
Livskunskap, kanske.
Vet inte, men hon är så snäll och så rar och hon hade hjälpt mig mycket, hon hade lärt mig mycket. Så hon är en fantastisk människa, väldigt fin hjärta.
Och då blev det ett projekt som ni har, så ni har testat det här, ni har gjort liksom en pilotversion
Precis.
av den kurs som ska starta nästa vår, eller
Nej,
hur? Eller? Nej?
piloten var ju för, vi hade gjort tre kurs.
Ja, ni har gjort det redan, ja.
Ja, så första kursen var pilot. Och då
Ja.
var vi liksom att, oj, vi sa det också att
Ni
ni
är
är våra pilot.
försökskaniner,
Ni
ja
är
just det.
försökare.
Ja.
Vi berättade till deltagare också.
Ja.
Men vi fick så mycket beröm efter.
Och då är ju det en kurs i samtal med, ja men om svåra saker och kriser och så, eller hur? Det handlar
Ja,
om att möta människor.
bland annat, ja. Bland annat. Det mesta är att man går djupt i sig själv. För att vi brukar säga att förstår man inte sig själv så förstår man inte andra.
Nej, det är ju så sant. Ja,
Och
visst.
accepterar man inte sig själv så det är löjligt att säga jag accepterar dig. Så att vi försöker att få folk att förstå just den punkten.
Ja.
För när du kommer till en människa, man brukar tänka att jag hjälper dig, men är det sant? Verkligen
Just
det? Är
det.
det verkligen när du hjälper den personen? Jag tror inte det.
Nej. Nej, just
Eller
det.
hur?
Vi är ju så mycket i våra egna världar, eller hur? Så det
Ja,
kan vara svårt ibland.
vi ger
Ja.
kärleken bara. Och vi ska bara visa att vi finns.
Ja, just det.
Men jag tror det räcker så. För ingen kan hjälpa någon annan
Nej,
förutom sig
just det.
själv.
Just det.
Det är det som jag tror. Och för min erfarenhet så tror jag det. För jag tror inte någon kan hjälpa mig att bli den person som jag är.
Nej,
Om
just det.
jag inte vill.
Om inte man själv vill göra någonting. Nej, precis. Och du brukar ju använda begreppet själavård, eller hur? Det var det så du presenterade dig när du presenterade dig på kursen. Och det var jag så nyfiken på. Vad lägger du i det begreppet? Vad betyder det ordet för dig?
Vad betyder det ordet för mig? För mig det är ganska självklart faktiskt. Det kanske många gånger det är för självklart för mig så att jag har inte tänkt på det.
Nej, det kan vara svårt att definiera ibland. Sånt som är självklart för en själv.
För att jag tycker att våra fysiska och våra psykiska är någonting som är bindet tillsammans.
Ja.
Hela mig är ju inte bara fysiska eller psykiska, utan det hör till varandra.
Just det, allt
Och
hänger
jag
ihop.
brukar säga så här, man går och gymmar, man går och simmar. Man gör så mycket för fysiska. Har du någon gång tänkt att vad har du gjort för just den psykiska
Just
biten?
det. Har du varit på det själsliga gymmet någon gång?
Eller hur?
Ja. Ja.
Och det tycker jag att det är någonting som man behöver tänka. Och själavård för mig är ju någonting som att man just vårdar för
Man
just
vårdar
det tillit.
själen. Ja, man vårdar det andliga och det känslomässiga och allt det som inte bara är kropp utan
Precis,
det andra
som
också
är
som är
väldigt
också så
abstrakt.
viktigt. Ja, och som kan vara svårt att prata om. Jag tänkte på det just för att jag har ibland jobbat med begreppet existentiell hälsa och de ligger ju nära varandra, tänker jag, de här. Det är ju mycket det handlar om också, det här att ja, men prata om de svåra sakerna i livet, om de stora livsfrågorna, livet och döden och vad man tror på och inte tror på, och, ja, allt det här. Men det kan bli ganska abstrakt ibland och det kan bli lite svårt om man inte är van att sätta ord på de här sakerna. Och jag tror att vi har glädje av att kunna göra det, att mötas i de samtalen där vi kan prata om de här. Jag jobbar med en cirkel, samtalscirkel på studieförbundet Sensus har gjort i många år och där har vi ganska många gånger haft uppe sådana här ämnen just som jag tycker hör till det här som du beskriver som själavård och som jag kanske tänker på som existentiell hälsa och då. Det
Ja,
tycker jag är så
det är ju
spännande. Det
det.
finns så
Precis.
mycket, för det finns så mycket vi kan lära av varandra också, eller hur?
Absolut. Och även de där svåra frågor som du säger också tycker jag är någonting som jag också hör till själavård. Och det är ju det, för det hör till alla de där livsviktiga frågor
Ja,
som du
just det.
säger. Och det tror jag det är viktiga, för man måste också kunna sätta frågor. Om man
Precis.
inte frågar så har man aldrig svar.
Nej, just det. Något som jag tyckte är så spännande med den här kursen för ni vänder ju er då till människor som jobbar med samtal i olika sammanhang, diakoner och vårdpersonal och så, eller hur?
Precis.
Men just det här att ni kommer från olika håll också. Där kommer Corinna från Svenska kyrkan och så kommer du som är buddhist och så har ni också en imam som är
Precis.
muslim med. Hur blir det? Det är ju jättespännande med det här interreligiösa, mångkulturella perspektivet. Hur jobbar ni med det?
Jag är så glad att det har funnits, för just den där interfaith har funnits i andra länder, särskilt
Ja.
i USA, rätt länge sedan. Men jag tycker det var så synd här i Europa, att det inte finns.
Nej.
Förmodligen att vi är ju ett samhälle som är, man kan säga det är så van med kristen
Ja,
samhällen, eller hur?
precis.
Och
Just det.
nu är det inte så där, nu är det liksom, och det är det jag menar, här i Sverige så accepterar man alla religioner. Det har ingen betydelse alls, men ändå, just det samhället har aldrig tänkt på det. Och så tycker vi att har vi en interface så har vi många synvinkel just på de frågorna, just de livsviktiga frågorna också. För det är väldigt stor skillnad. Jag vet inte
Ja.
om du känner till buddhism lite.
Jo, lite en del. Ja. Jag har följt en del personer som är buddhister också, så att jag har lite inblick, men inte jättemycket. Men vad är de stora skillnaderna och likheterna? För det finns ju båda delar, tänker jag, mellan de här religionerna.
Absolut, jag tror alla religioner i grund och botten är ju likadan.
Så
Att
tänker jag också, att det finns någon
i grund och
slags
botten.
grundkärna. Ja.
Vi pratade då faktiskt om att det som är stor skillnad är att alla andra religioner tänkte på en skapelse.
Just det.
Vi i buddhism, vi har ingen skapelse. Men det har ingen betydelse, för att man kan kalla det där för skapelse eller för Gud eller för
Ja,
vad som helst.
just det.
Eller hur?
Eller
Och
hur?
vi kan kalla det för den medkänsla, för det compassion, för den där godhet. Det har ingen betydelse.
Nej.
Utan i grund och botten så vill man vän till
Ja,
alla.
ja. Och det är det som jag tycker gör det så sorgligt då, att det är så mycket konflikter mellan olika företrädare för olika religioner, när det faktiskt är så att det är som du säger, det är ju samma kärna i alltihop ändå, oavsett vad vi kallar det. Vi kan ge det olika ord eller benämningar, men budskapet är i princip detsamma. Så det är så tråkigt att man inte bara ska kunna acceptera det och låta var och en få se det på det sättet man själv vill.
Jag tror det är synvinkeln som man måste försöka öppna. Jag kommer ihåg min guru, jag brukar kalla det för guru, men du kanske är van med att höra det ordet. Vissa
Ja.
kanske känner, vad var det för någonting?
Jo då.
Det första Läraren som han lärde mig, det var fantastiskt, för det var bara en vanlig, det är ingenting som är väldigt, du vet, det är ingen abstrakt, ingenting,
Nej.
ingen märkvärdig. Men han sa till mig att en buddhism-praktikant ska inte tänka på hata, älska, sakna, utan man ska ha ett öppet hjärta.
Ett öppet hjärta.
Man ska ha ett öppet hjärta. Och det måste vara, det ska vara fullt. Det ska hela tiden fylla på, fylla
Fyllas
på.
på, ja. Ja, just det.
Så tänkte jag, hur gör man det? Hur ska man ha ett öppet hjärta? Hur kan man fylla på hjärta?
Ja.
Och du ser, det var ingen märkvärdig, eller hur?
Nej.
Öppet
Men inte så
hjärta.
lätt i praktiken, kanske.
Eller hur? För jag menar, jag tror att i vardag säger man ändå ha ett öppet hjärta. I vardagsspråk, i vardagsliv. Men ett öppet hjärta, man ska fylla på hela tiden. Så tänkte jag, hur gör jag det? Hur kan jag göra det? Och när jag träffade honom, se hur han lever, då förstår jag att så småningom så förstår man. Och då, därför, jag vet inte om det var du eller det var när vi var på kursen, när vi pratade om acceptans.
Just det.
Då var det många som tar det begrepp. Men för mig, jag tycker acceptans är väldigt enkelt.
Ja, just det. Men det
Som vi
beror nog,
pratade då.
ja, precis. Ja, men det beror nog väldigt mycket på vad man lägger i begreppet och vad man har för bakgrund, hur van man är att tänka på det
Ja,
sättet. Ja.
precis.
Att ha ett öppet hjärta är ju att acceptera det som kommer.
Precis, och oavsett.
Just det, både det som är jobbigt och det som är fint.
Precis, och oförväntat också.
Ja, precis.
Och då tycker jag att då mår man bra.
Men du, alltså rent konkret i din vardag som praktiserande buddhist, hur påverkar det dig förutom att ha det här öppna hjärtat? Har du så här något konkret exempel på
Just
hur det kan
nu,
göra skillnad för dig?
innan så hade jag tid väldigt mycket, så gick jag runt in på sjukhuset. Och när jag jobbade då på butiken i början, det kan kännas väldigt jobbigt med vissa kunder, du vet. Och liksom. Men efter att jag har praktiserat så jag känner mig att varje sak jag gör, jag ska göra det med mitt hjärta. Så även att jag ger dig liksom en lott, även när jag vet lotten. Om du frågar mig, det var kunden som frågade mig, kommer jag vinna på det? Så säger jag nej. Det är sant.
Det är sant för de
Sant.
allra flesta. Ja,
Ja,
visst.
fråga inte mig,
Nej.
då säger jag, för jag
Ja.
ger service. Men om du frågar mig, kommer jag vinna på det? Så säger jag nej.
Ja. Nej, just det.
Köp inte det om du tänker att du ska vinna,
Nej,
nej.
precis.
Det var en gång som det var en som jobbade till mig, hon tittade på mig och sa,
Ja.
hur kunde du svara så? Så jag sa, ja, men varför kunde jag inte svara så? Det är ju sanningen.
Ja, visst. Så ärligheten är en viktig del i det här också.
Det för det första. Och för det andra är det du gör. Ska du göra med ditt hjärta?
Just det.
Och då, nu, så kunde jag inte ha så mycket tid, för jag har mina gamla föräldrar hemma hos mig. Och då tänker jag på ett annat sätt. Är att när jag tar hand om mina föräldrar, det var ett sätt också att ta hand om precis alla andra.
Ja, just
För
det.
i buddhism så hade vi tänkt att alla andra varelser måste man känna, det är som min mamma.
Just det. Att allt hänger ihop, vi hör ihop. Alla.
Precis. Och då känner jag mig väldigt, väldigt, vad kan man säga, väldigt tacksam att kunna liksom att jag kunde ta hand om dem, för då hade jag tagit hand om alla mina mammor, pappor.
Just det, just det.
Så tänker jag i min vardag just nu faktiskt.
Så det påverkar hur du lever ditt liv och hur du tänker, hur du möter
Precis. Yes,
världen och verkligheten på något sätt.
och det hjälper väldigt mycket, för när man tänker, vi tror på karma,
Just det.
att det du gör så kommer det tillbaka. Och på grund av det så försöker man hela tiden att inte göra någonting som kan ge någon dålig karma.
Nej, precis. Inte skada någon.
Precis. Och på det andra också, om det är någonting som har kommit som du är, liksom någon ovinnigt, någonting som kommer till dig som du oförväntat och vill inte det. Men ändå ska du ta emot det, precis som jag säger, acceptans. Men då förstår man också att det kommer på grund av att Det måste komma. Det som måste
Ja,
komma.
just det.
Bara så.
Kom. Ja, och det finns någonting i det som jag ska lära mig av eller utvecklas av kanske eller ja, på något sätt har en finns någon slags mening med det som händer.
Precis, så att jag menar, och jag är väldigt tacksam för de åren som jag har varit med i Vietnam. Jag är väldigt tacksam faktiskt. Så jag tycker att hade jag inte haft de åren så hade jag kanske varit en otacksam människa. Kanske, man vet aldrig.
Nej, men så tänker jag ofta också just med det här med att ha gått igenom ganska mycket tuffa saker i anhörigskap och ja, det ena med det andra som har hänt genom livet. Att för varje sån här grej som händer så blir man ännu mer tacksam för det man har, det som fungerar. Och det har jag mött hos väldigt många
Precis.
andra också. Så att, ja. Och då har man ju en annan, på något sätt, en annan inställning till livet om man kan tänka så att att det finns en mening med allt på något vis och att
Och det
ja,
finner du i
vi
ditt hjärta också.
ja, precis, ja, det är väldigt fint, det är väldigt
På det
fint,
sättet så fyller man på.
ja, verkligen, med allt möjligt, både det som kan vara lite jobbigt och utmanande ibland och det som är
Sen är det också
härligt.
att jag tänker att erfarenhet eller annat som man har träffat eller har uppfattning i livet, så det är någonting som det bygger som dina människor.
Ja, precis. Det formar oss på
Det
något sätt
formar
till
oss.
dem vi är. Ja. Ja. Och
Så
våra
man ska.
erfarenheter lär vi oss av. Ja, visst.
Precis. Så.
Ja. Du, jag blir så nyfiken också på den här kursen som ni nu då ger. Och, alltså de som kommer dit, det är ju då människor som jobbar med samtal och så där. Men hur jobbar ni under själva kursen? För då är ni ju där. Du finns där och Corinna finns där som är präst och sen har vi imamen som finns där. Hur rent konkret jobbar ni? Det är mycket samtal förstås och man får öva och så, men ni jobbar också med er själva och att gå på djupet.
Kom till oss så vet du det.
Ja, du, jag var inne och tittade på den och kände, åh, den här kursen vill jag så gärna gå, men jag har ju så mycket annat. Det är det värsta.
Har du varit inne och
Jag
tittat?
var inne och tittade, det lät jättespännande, men jag skulle vilja att du berättade lite också så att fler får höra. Det finns ju en film man kan titta på om man är nyfiken, vet jag, där du berättar lite och Corinna berättar lite och sen är det också deltagare som
Precis.
berättar.
Ja. Det var att vi brukar vara från 6 till max 8.
Just det är en ganska liten grupp, ja.
Ja, och det är en väldigt sluten grupp. Så man ska vara väldigt öppet med varandra och där ska man dela väldigt mycket med varandra.
Just det.
Ja. Och visst, vi har det också teori. Vi har lite teori också om både med samtal, både med känslorna, död, sorg, skam, skuld. Så lite teori har vi också. Men det mesta är att man ska praktisera på sjukhuset väldigt mycket och sen just den här praktiskt kommer in
Ja,
tillbaka
som är
till
så viktig. Att få
de som.
göra saker på riktigt och inte bara läsa om det
Precis.
utan att verkligen prova och att få gå på djupet i sig själv också som man får göra då när man delar
Precis.
med varandra. Ja, det är
Så det
fint.
är väldigt mycket man jobbar och det är väldigt djupt. Det är inte så det är väldigt, jag måste säga, det är väldigt hårt program ändå, även
Ja,
om det ser inte så.
nej
Men
just
det är
det.
mycket jobb.
Ja, det
Det
är
är arbete.
ett annat typ av jobb, för det är ett själsligt arbete som man måste ta
Precis.
sig igenom. Ja,
Och
jättespännande.
sen vi har någon djup intervju med varandra. Vi har bara för att kunna visa att man förstår den andra. Så vi har väldigt mycket, men väldigt, 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 väldigt djupt och hårt
Just
ändå.
det. Ja. Ja, jätteintressant. Det kan vi få väl se om det är någon av lyssnarna som dyker upp och söker till kursen till våren, kanske.
Ja, vi får
Ja,
se.
som blir
Vi får
nyfiken.
hoppas det.
Ja.
Jag vet inte om hur jag klarar det nu, för att jag hade både kursen och sen
Ja.
den kursen också, så jag vet
Ja.
inte om jag klarar det.
Ja, du har lite för mycket. Och det var jag också lite nyfiken på. Du gör mycket för andra människor. Du har dina gamla föräldrar och du har ja, men mycket omkring dig. Är du också bra på att liksom ta hand om dig själv och inte bara alla andra? Eller vad gör du för att ta hand om dig själv?
Det har du rätt i. Ibland så glömmer jag det faktiskt.
Ja,
Det är så
det är
lätt
ju
att
ganska
glömma.
vanligt när man är passionerad, engagerad och vill mycket och vill hjälpa mycket att man ibland glömmer bort sig själv också.
Precis. Men sen är det också att jag har väldigt tur. För det första, så jag har Corinna som även är prästen. Men hon är en väldigt, väldigt fin människa som har hjälpt mig väldigt mycket. Och sen jag har en mentor som är väldigt nära mig. Hon bor i USA, men hon är så nära mig så man kan ju berätta allt.
Just det där att få dela med sig av hur man
Precis.
har det, det är så viktigt.
Och sen jag har en guru, just nu är han sjuk, men han har varit en person som jag liksom hela tiden lutar mot.
Just det. Så där har du dina vandringsstavar runt omkring dig.
Precis,
Ja,
precis.
som hjälper dig.
Och de personerna är de personerna som liksom de är förebilder för mig.
Meditation är ju ofta förknippat med buddhism. Är det någonting som du praktiserar själv också, eller?
Ja, jag gjorde det också. Meditation gjorde jag också. Ja.
Just det, för det kan ju också vara ett sätt att ladda batterier,
Absolut.
komma till ro och få lite ny
Absolut.
energi och så.
Det är just meditation som har hjälpt mig. För att du vet att allt som jag har berättat till dig
Ja,
sätter ju spår.
det är klart,
Man
verkligen.
kan inte säga att det, man kan inte, om jag säger nej, det gör ingenting, jag har inte blivit påverkad av det, då ljuger jag.
Ja, men det är klart. Klart att det påverkar, ja visst.
För att när jag tittade på de där anknytningsmönster av John Bowlby så upptäckte jag, wow, det var där jag var.
Ja.
Men tack vare meditation, för jag kommer ihåg första gången som jag satt mig ner och tänkte, vad är det som har gjort att jag blir arg hela tiden? Varför är jag så? Varför är jag så? Du vet, man sätter fråga. Då sätter jag och tänk och tänk och tänk. Och till sist upptäckte man, oj då, det var bara att mitt jag är för stort. Oj då, börjar jag komma in i boxen igen?
Ja, just det, i den där trånga, trånga,
Den trånga boxen.
där
Och
jag är
sen,
för stor. Ja,
nej, nej.
nej, 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 inte
Och då
tillbaks
tycker
in
man,
där.
oh, herregud, så fin jag är. Man ser hur ful man är, du vet, hur dålig man är. Så säger jag, nej, nu måste jag försöka gå ut igen, smyga ut igen.
Smyga ut och andas lite.
Och på det sättet så småningom, och jag hade faktiskt min guru att dra på för varje gång när jag gjorde något fel. Jag var en person som, du vet, att jag var en syster, stora syster som har mammas makt. Då var det liksom när vi var ung. Det räcker med jag tittar på min lilla bror eller min lilla syster. De skulle liksom, kunde absolut inte svara. De vågar inte göra någonting.
Nej, just
Och
det.
jag var så strikt för det första. Och jag gjorde fel också, till och med att ge dem örfil. Du vet, man är ett
Ja,
barn.
du var ju ett barn själv och du hade ju en otroligt konstig situation att hantera, så det är inte konstigt
Och
att man gör sådana saker.
stressigt, du vet, och stressigt och liksom
Visst.
så att,
Oro och rädsla och
ja,
ständigt,
allt möjligt. Och
visst.
sen den dag hade jag satt i mig själv, jag ska inte gråta, för så fort jag gråter så blir de rädda.
Ja, just det. Så det också, du fick inte heller släppa ut dina känslor utan du var tvungen att bära allting inom dig. Ja,
Precis.
ja
Så
visst.
det var någonting som blev hela tiden in i mig. Så när jag kom hit, och så gifte mig med min man. Min man är en fantastisk människa för han förstår det. Och han var liksom väldigt respekterad när jag blir på det sättet, på det
Ja,
humöret.
just det. Han förstår vad det beror på, ja.
Jag kan vara på den humöret och bli väldigt arg och aggressiv. Men nu Corinna, hon sa till mig, jag kan aldrig tro att du kan vara arg.
Nej, det är väldigt svårt att förstå när man har träffat dig.
Hon sa det till mig. Och jag fattar inte varför. Jag kan bli arg, men du sitter helt stilla där. Jag fattar inte.
Just det.
Och det är ju faktiskt många år av praktik.
Ja, precis. Det är acceptansträning och
Ja.
meditation och det som,
För det
just det.
första, man måste acceptera sig själv. Så jag accepterar att jag är en dålig människa. Jag accepterar varje gång jag blir arg att jag inte blir arg på mig själv för att jag har blivit arg.
Nej, precis, just det. Slå på sig själv också så det blir ännu värre. Ja, men det är ju självmedkänsla, det är ju det handlar om också.
Det
Att
är det.
förstå att ja, men jag var i en situation, det har påverkat mig och därför reagerar jag som jag gör. Det är inte jag egentligen som är en dålig människa utan det är omständigheter som har skapat det som som händer
Precis.
ibland. Ja,
Då
just
hade
det.
jag försökt att säga till mig så. Och så brukar jag säga så här, men jag kanske säger på ett sätt som inte är rätt sätt att säga. För jag tycker att jag måste älska mig själv för att kunna älska andra. Och det är ju kanske fel sätt att säga så. Jag vet inte om det är rätt sätt att säga på det sättet. Men för mig så är det så. Och det betyder inte att man älskar sig själv mer än andra.
Nej, det handlar ju om att acceptera den man är och det här är jag och den här personen står jag för.
Precis.
Ja.
Ja. Men det spelar ingen roll. Ja. Jag älskar dig ändå, även om du är så. Så protestera inte med mig.
Nej.
Jag älskar dig ändå. Så brukar jag säga till mig själv varje gång jag gör något fel. Så säger jag, herregud. Så säger jag, men det gör ingenting. Du är bra som du är, jag älskar dig ändå.
Ja,
Så.
precis. Det är okej att göra fel. Det är okej att inte alltid vara på topp. Det är okej att inte vara perfekt. Eller
Precis, och det gör jag fel fortfarande, för man är inte mer än
Nej,
människa.
vi
Så.
är ju människor allihop och det på något sätt
Ja.
måste vi också acceptera. Vad har du för tankar? Har du några tankar om framtiden? Sådär? Någonting du skulle vilja göra eller några drömmar du har? Eller vill du fortsätta det med det du gör just nu? Är du nöjd med det?
Jag brukar ta en dag, liksom, jag försöker leva i nu. Så
Just
jag
det.
tänker inte så långt,
Nej.
utan jag tänker bara för nuet,
Här och
liksom.
nu.
Idag så gör jag det jag kan, så mycket jag kan. Och
Jättefint.
imorgon får det vara imorgon.
Imorgon så är det en annan dag. Just det. Men du, Maj, det var jättefint att få prata med dig. Tack så hemskt mycket för att du ville komma till min podd. Och nu får fler ta del av din spännande livshistoria och dina kloka reflektioner också. Så det är jag jätteglad för. Och lycka till med kursen. Vi får se, vi kanske ses igen på, vem vet om jag dyker upp så småningom kanske.
Det skulle vara roligt.
Det skulle vara jätteroligt. Så tusen, tusen tack.
Tack så jättemycket för att du vill lyssna.
Tänk vad hon har fått uppleva under sitt liv, Maj. Och så nyttigt det är att då och då få lite perspektiv på den trygghet jag själv har växt upp i. Och som är så lätt att ta för självklar. Möten med personer som Maj påminner mig om hur otroligt mycket jag har att vara tacksam för. Jag tycker också att kursen som Maj berättar om låter så väldigt spännande. Jag fick verkligen hålla i mig för att inte anmäla mig till vårens omgång. Jag har redan alldeles för mycket på min agenda. Men jag hoppas att jag ska få möjlighet att gå den i framtiden. Så vad händer i mitt liv framöver, förutom alla föreläsningar? Jo, jag måste ju få berätta att min nya bok, Den inre kompassen, som till stor del bygger på samtalen i den här podden, är på gång nu. Den 10 december blir det boksläpp på det fria ordets hus i Växjö. Dit är förstås du som är poddlyssnare hjärtligt välkommen. Och på Drömmen om Målarjords Facebook-sida hittar du ett evenemang där man kan anmäla sig. Skulle du vilja beställa ett signerat ex, eller flera, till releasepris med leverans i god tid före julafton finns information om hur du gör i releaseevenemanget liksom på kompassforlag.se. Senast den 10 november behöver du göra din beställning. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.